Välkommen till Hemlöshetspodden, en podd från Göteborgs stad. I dagens avsnitt träffar vi Anna, som inte trivdes i sin lägenhet. Hon var rädd för sina grannar som missbrukade och uppträdde hotfullt. Så utan att ha ett nytt boende ordnat så sa hon upp sitt hyreskontrakt. Vad hon inte tänkte på var att hon blev hemlös. Sen 3 år lever Anna i Göteborg. Hon säger att hon som hemlös har nytta av en hårdhet som hon lärde sig som barn. Den hjälper henne att hålla männen ifrån sig. Och hon känner sig tryggare utomhus än inomhus. Det är värst att vara på insidan, säger hon. Där kan man bli utsatt för brott. Utomhus har man i alla fall lite space.
Jag har varit hemlös sedan år 2015, men på den tiden så bodde jag i Norrland. Men 2017 kom jag hit utan hem och utan dörrnyckel, så att säga. Känslan av utsatthet som kvinna och borsta tänder och göra allt det där. Jag är inne på nattöppna toaletter och sådär. Och risken att bli utsatt för personrån, våldtäkter och annat. En fältarbetare kom och besökte mig på stadsbiblioteket. Jag satt där. Jag tänkte att jag skulle sitta där till de stänger till början natten då. Att vara kvinna och vara utsatt, leva utan pojkvän ute på gatan, är väldigt starkt. Alltså det är ju otroligt faktiskt när man går vidare och bygger någonting på det, så att säga. Jag inte tappar självförtroendet totalt. Jag har ju aldrig, jag har sett ut som en bag lady på stan, men jag har aldrig någonsin varit rädd att få den stämpeln. På det sättet, alltså jag skäl ingenting och jag bråkar inte, utan jag lever bara helt enkelt i hemlöshet. Så att jag tycker att det är ganska, jag har ju inte blivit mottaglig för alkoholmissbruk eller något annat sånt. Jag såg det inte på det sättet, utan jag såg att det var en övergångsperiod som jag var tvungen att ha. Mm. För att det sedan skulle kunna lösa sig till det bättre. Så att, det var inte alls så att jag gick ut på gatan för på grund av obetalda hyror eller alkoholmissbruk eller narkotikamissbruk eller något annat. Utan det var andra orsaker. Så att.
Vad var det för orsaker?
Det var, jag hade grannar som bodde i Norrland som hade ganska svåra missbruksproblem, plus att de har... Så att jag flydde i fältet och sade upp lägenheten utan att ha fått tag i något nytt. Jag tänker att jag flyttar väl till så långt ner i söderut, så långt ner i Sverige som möjligt, så att jag kommer undan dem. Så att det var ju ett ovanligt fall, alltså man blir hemlöshet, man går ju ofta ut i hemlöshet på grund av ouppklarade hyresskulder. Eller. Men jag gjorde det på grund av att en granne hade en alkoholdemens, så det är lite olika och sådär. Men så att jag har ju aldrig tagit på mig skulden på något sätt för det som en del hemlösa gör. De vill inte berätta att de inte... Men de ser ut som vem som helst, men de går inte hem på kvällen, utan de går till McDonalds toalett, äter lite grann och så borstar tänderna senare och försöker dra sig undan någonstans på stan och sova lite grann. I alla fall på sommaren till det blir morgon igen.
Men var kommer du ifrån liksom? Har du vuxit upp med din mamma och din pappa?
Ja, jag växte upp med min mor och far och en bror som är mellan barnet, han är 11 år äldre. Och sen hade vi en syster också som är 16 år äldre än mig. Hon levde då i narkotikamissbruk när jag föddes, som var 16 år gammal då. Och sådär, så att vi har ju incest har vi i familjen och vi har missbruk. Och det är klart att det är klart att med de erfarenheterna så blir jag ju ganska pigg på att lita på första bästa människan. Men det här går säkert bra. Därför att det var jag ju tvungen att anpassa mig till när jag var liten och sådär. Med de som besökte oss och de som jag levde med och sådär. Så att man tror sig se att en människa är snäll. Därför att de har väldigt snälla ögon när man möter dem första gången och ger dem en chans. Och så flyttar man dit. Och så får vi se, funkar det inte, börjar han kontrollera mig eller börjar han ha några våldstendenser, sexuella eller fysiska, då går jag därifrån. Jag har väl i alla fall något att välja på som jag inte hade när jag var barn. Jag kunde inte gärna ta flyttkartongen och flytta, utan de vuxna som var vuxna och skulle vara min förebild, de fanns bara där. Idag har jag ju något att välja, så varför skulle jag inte ta av chansen när jag får den? Jag gifter mig, jag spelar ingen roll. Skulle det vara så att han är hustrumisshandlare, så skiljer jag mig. Det ska inte spela så stor roll. Medan andra som hade en mer tillitsfull uppväxt är ju väldigt noga med att man ska sondera terrängen riktigt ordentligt först. Medan jag gärna dyker på först och bästa, och jag skiljer mig om det skulle vara så att det här funkar inte. Och sen så
tar jag... Tyckte du ändå om dina föräldrar? Tyckte du liksom om...
Ja, min mor tyckte jag om. Jag tyckte det var en väldigt bra kvinna faktiskt. Hon var ju, försökte hålla ihop ett äktenskap som inte fungerade faktiskt. Det är lite svårt att förklara, men jag själv så vet jag ju varför. Jag är inte så rädd för att leva i ta dagen som den kommer. Så det är klart att det finns ju alltid en historik. Det är ju inte alls vem som helst som litar på vem som helst. Man säger upp ett kontrakt utan att ha fått ett nytt. Det där ordnar sig alltid. Och jag litar på precis vem som helst så länge de har snälla ögon. Och sen får vi se. Jag tycker inte att det är mitt fel.
Men din mamma tyckte du om.
Ja.
Och det som var lite svårt med henne var att hon ändå underkastade sig ett liv som var problematiskt.
Ja. Ja, det var lite svårt. Hon var ju, hon önskade ju mig allt det bästa. Jag skulle ju leva som helnykterist för att det inte skulle gå samma väg som för min syster.
Mm.
Så att hon var ju, hon önskade mig allt gott, och det tror jag kan vara ganska svårt när man själv inte riktigt vågar ta itu med sin egen liv. Man har ju, som barn har man ju något att gå på, för att jag ser exakt vad min mor är ute efter, men jag ser att hon kämpar väldigt mycket själv. Så att
Vad var det hon kämpade mot? Har du någon känsla för det?
Ja, det var ju att leva med hennes man. Det var ju pedofil som hon levde med. Och min systers missbruk. Och sen kom man inte alltid överens i hennes egen syskonskara. Så det var ganska... Ja, hon hade ju sina rutiner som var en trygghet i tillvaron. Så att allt skulle vara rent i huset. Och mat på bestämda tider och sömn på bestämda tider. Så jag har ju fått hela tiden, hela min uppväxt har ju varit hackad upp, precis slicead upp, precis hur jag ska leva. För att det inte ska bli precis som för henne och för min syster. Så att det är klart, jag har ju lite, haft lite grann att bygga på och sådär. Men bygg framförallt på självtillit.
Mm.
Att, därför att när jag säger mig vara en person som stannar kvar på samma plats där man har lämnat mig. Jag går ju att lita på, och jag kommer att förmodligen att dra till med människor som går att lita på också. Men ja.
Innebär det att han utsatte barn, fler än sina egna barn också, eller?
Det vet inte jag. Jag vet inte om han ens om han utsatte mina syskon heller. Men mig har han utsatt. Så att, för det kan man ju ändå ha förstått när man var gift med honom, kan jag tänka mig. Så att det var ganska svårt, tror jag. Så att hon blev nog därefter. Hon blev väldigt sträng och sådär. Och som hon sa så skulle det bli. Och sådär.
Din mamma?
Ja.
Mm.
Så att, nej, det var en svår barndom. När jag samtidigt lärde mig. Det var en svår uppväxt. Där jag lärde mig att inte använda droger, så att säga. kan man säga. Det var väldigt...
Men jag tänker på... Var det våldsamt hemma också, eller var det liksom, hur var relationen mellan dig och din pappa och din mamma?
Ja, hur deras relation var, alltså det var ju ofta så att jag tror att ja, men jag och min far förstod ju inte varandra alls. Han var ju, sen började han jobba borta mer och mer också, och jobba hemifrån. Men min mor gav sig ju aldrig förrän hon hade lärt honom att skilj inte på mig, det är inte mitt fel. Så att hon, jag har ju växt upp med en mor som hela tiden sa ifrån till en som hon tyckte var...
Till din pappa?
Ja, alltså ja. Som att en hund som ska sitta tyst.
Att, men det samtidigt där. Så lät hon övergreppen pågå, eller?
Ja, och det, är ju, det vet man ju inte om hon inte förstod, eller om hon inte orkade förstå, eller om hon förstod, eller vad hon gjorde. Men att det, jag tror att det var ett sätt att... Så hon vaktade honom hela tiden. Så att det är klart att jag har ju lärt mig vara en väldigt tuff... Jag blev nästan en pojkflicka, blev jag ju.
Mm.
För att hon var så väldigt tuff. Hon skötte huset ensam när han var... Plus två barn när han var borta och sådär. Men jag har inte det som många som har levt i min situation har gjort. Att de De är så väldigt ängsliga att de ska säga fel saker. Att de ska vara för rak. Och att de ska gå in på djupet. Men de har inte lärt sig ibland utav sina föräldrar att säga ifrån. Att man ska stå för det man tycker. Utan man har lärt dem att vara så rädd för att man ska vara rädd för att såra. Så säg heller ingenting än att du visar var du står någonstans.
Vad är det du möter där ute på gatan när du är liksom i ditt liv, i din hemlöshet? Liksom?
Jag har ju varit utsatt för ett sexuellt närmande också. Och både utomhus och faktiskt inne på centralstationen där efter 4 en morgon. Där, så att de är ju... jag tror att för det är ju en grupp kvinnofridskränkare detta. Och då, det är ju det att... när de vet att man lever i hemlöshet så är de ju vana vid att kunna ta över ordet. Då kunde de inte det. Så att...
Men ja. du betecknar många av de här männen som du träffar som kvinnofridskränkare.
Ja. Så att jo, 2 utav dem i alla fall. Sen har jag väl, ja det är några stycken. Ja, det var en taxichaufför också som absolut skulle ha fixa en körning. Han ville inte att jag skulle ta kollektivtrafiken från avenyn, Kunstsportsavenyn, utan han tyckte att jag skulle åka med honom. Du är hemlöshet. Du lever i hemlöshet. Du säger att du kan gifta dig med mig. Det är ju inte Svensson som har tittat snett eller sådär, utan det är ju de som inte får mig dit de vill helt enkelt. Och det är ju... Så sista gången jag var utsatt för en kränkning, det var ju då på centralstationen för några veckor sedan. Och då ville han att vi skulle ha samlag på centralstationens toalett. Han skulle kissa. Nej, så det vill inte jag.
Så men att, när de då närmar sig dig, de här männen som har sex, då känner du att du kan ändå säga nej?
Ja. Och det är de inte vana vid. Och sen är jag inte alls överhuvudtaget intresserad av att gatan skulle skrämma mig. Utan jag väljer helt enkelt att skicka bort de här männen och fortsätta leva på gatan. Precis som att det är min trygga kärna så att säga i livet. Och det är ju också något som jag har lärt mig att... men mer än en dålig man i mitt liv ska jag inte leva med. Det har jag redan gjort och det var min far. Och det är de inte van vid. De är van vid att man ska kunna kuva en som är hemlös. Speciellt en som är i den situationen. Så jag tror att jag har...
Nej. Vilken situation?
Ja, jag lever ju i en utsatthet på gatan så att säga. Eftersom jag inte... eftersom jag är snäll som jag är och aldrig begår personrån. Jag har ju aldrig begått ett rån eller ett snatteri på grund av att jag har varit hemlös. Därför att eftersom jag inte är missbrukare så räcker ju de pengar jag får från min överförmyndare. Men så att jag har varit ett hot helt enkelt mot kvinnofridskränkare mer än vad jag... De har varit hot mot mig nästan eftersom jag säger ifrån så väldigt bra. Så att...
Men vad tänker du på när du står och borstar tänderna på kvällen på en toalett någonstans?
Ja, jag är stolt faktiskt. Jag står rakryggad ut därifrån. Därför att det här är ju inte ett ovärdigt sätt. Det här är ju ett sätt att säga ifrån till samhället. Ja, jag anser att jag har varit snäll för allra mesta i mitt liv. Jag störde inte mina grannar utan det var de som störde mig. Och...
Mm.
Så det är väl något som jag är... Som jag, om jag tänker på något av det här när jag borstar mina tänder, så är det nog faktiskt inte på min situation. Hur ska det någonsin ordna sig? Så det är faktiskt inte det som är så intressant. Det är jag helt säker på att det löser sig. Utan jag tänker mer på de som var orsaken till att jag sade upp kontraktet. Och det var ju de som inte... De som kämpade för att få LVM, lagen om vård av missbrukare, och inte fick det. Men jag stör ju ingen, och det är det som är skillnaden lite grann. Jag stör ju ingen, jag lever ju inte så stökigt som de gör. Utan jag lever ju bara på det sättet som känns skyddat för mig, så att säga. För att aktiva missbrukare tycker jag är väldigt svåra att ha att göra med som grannar faktiskt. De är opolitliga och sådär. Så att ägnar jag något en tanke när jag borstar tänderna faktiskt, så är det faktiskt vad ska vi göra åt missbruksvården, och framförallt då de som lever med tablettmissbruk, för det är de som har det allra svårast faktiskt, som ropar men de hörs så väldigt svagt till politiker när de ropar. Man måste vara stark för att höra de svaga ropen hos dem. Så att det skulle jag vilja påstå att tänker jag på något så är nog det.
Under de här åren som du har varit hemlös, har det hänt någon gång att du har känt dig rätt?
Jag bodde på ett vandrarhem i Norrland under 12 månader innan jag flyttade till Göteborg. Så det är nog den enda gången jag tror att jag har varit riktigt rädd faktiskt. Så är det nog på det vandrarhemmet. Jag var faktiskt tryggare ute på gatan faktiskt. Där har vi ju... det är ju inte uppdelat män och kvinnor så på varje våning som det var. Utan vi bodde ju tillsammans så att säga. Så klart att låser man inte dörren, man har en granne som inte är, kanske litar på, då vet man ju inte. Man kan bli utsatt för en våldtäkt och sådär, överfall. Så att det är samma sak med duschen, för den var också väldigt gammal dörr som jag inte vågade låsa och sådär. Så att det gick väldigt snabbt. Så att jag har varit, alltid under min hemlöshet har jag alltid varit otryggare på vissa sätt inomhus än utomhus. För att utomhus har man ju i alla fall lite space. Man har ju lite area kring sig där människor ser och sådär på ett annat sätt än när man står där i en annan utsatthet. Så att det är faktiskt det svåraste med att vara hemlös, det är att man blir placerad någonstans där det inte bara är kvinnor som finns där. Så att det ska hända något och sådär när de ser att de utnyttjar en svag situation. För det kan de göra. Så att det är alltid så att det är det värsta att vara på insidan. Faktiskt. Man kan befara att man kan bli utsatt för brott och sådär. Så att... Ja.
Mm. Tänker du på någon gång på de här barnen som har kanske samma relationer till sina pappor som du hade till din?
Det är inte säkert att barnet vill säga något heller. För det vill ju inte jag heller. Så det är ju väldigt svårt. Man måste försöka få se tidiga tecken på utåtagerande och sådär. Jag var ju en flicka som var väldigt hård mot andra tjejer och kritiserade dem väldigt mycket för deras kroppstyp och, eller vad det nu kan ha varit, deras utseende, tänder, näsa, form på näsa och allting kunde det vara. Därför att jag tyckte inte om att utvecklas till kvinna i puberteten. Jag tänkte, vad behöver jag då ställa upp, jag vet vad man då behöver ställa upp på om man ska bli vuxen. Jag tycker inte alls om att bli kvinna, för det innebar ju också att jag skulle behöva vara vuxen så att säga och ha samlag och i förhållanden och annat. Så när jag blev nervös så blev jag ju väldigt hård och orättvis faktiskt. Så att, men det är ett tecken som man ibland glömmer faktiskt när man pratar, kanske som kvinnorörelsen kunde ta upp mer. Att det är faktiskt ett sätt att se att man kan vara, ja, det kan finnas skäl att göra en anmälan faktiskt till socialtjänsten, för att när man är så hård och grov i mun så att man blir som en man som misshandlar sin kvinna rent psykiskt. Så att.
Du tyckte att det var så du blev, att du blev hård,
ja,
av att bli utsatt.
Ja, det var det enda andrummet jag hade så att säga. Men visade de minsta tecken på att vara rädd för mig, för att man känner på sig att något kanske hände hemma hos mig som man inte riktigt vågade förstå. Och så blev jag väldigt hård mot dem. För jag tyckte att det var ju väldigt orättvist, så rädd som jag var, att man skulle vara rädd mot mig. Rädd för mig, så rädd som jag var för de vuxna. Så, att, så fick jag en fruktansvärt hård attityd faktiskt mot tjejer och sådär.
Hände det att någon kom din pappa på spåren?
Nej, det har det inte gjort.
Nej.
Så det var...
Var det någon annan som utsatte dig också, eller var det han?
Nej, det var han. Sen så har jag ju varit utsatt i vuxen ålder och så. Ja. Vi behöver inte stanna kvar, utan vi kan gå därifrån. Och det gör ju att då blir det inte riktigt, riktigt lika allvarligt. Om man stannar kvar och man tycker att det... Vi vet innerst inne att vi har en chans. Det svåraste har ju redan hänt. Och det var ju vi, den delen av oss som har levt med förtryck, som blev förtryckta redan under barndomen. Vi var ju redan sett det värsta som finns.
Hur gammal var du när vi började?
Ja, jag minns det väl från 5-årsåldern i alla fall. Och sådär. Och sen är det lite sporadiskt och sådär. För då lärde mig att hålla mig undan mer och mer och sådär. Så att skyllde på att gå till en kompis och sådär. Sen var det bara att borsta tänderna och så att säga, gå och sova och sådär. Men det här var ju en sån här, ja, som man kan inte, man tänker sig en kvinnofridskränkare när man bor på ett vandrarhem och han bor i ett rum intill mitt. Om man passar sig när han ska fika, sa sitt kvällsfika, så går jag någon annanstans. Och när han går ut så passar jag på att ta en fika och sådär. Så att han var ju ingen sån där som var intresserad av sina barn överhuvudtaget. Han såg lite deprimerad ut faktiskt varje gång han kom hem från jobbet och skulle vara hemma. Så att det var, man lär sig liksom att kontrollera lika mycket som vad de gör och sådär. Så att ja.
Hur kommer det sig att du hade kontakt med en bok?
Ja, man såg ju då att jag inte hade den mognad som krävdes för att kunna börja i skolan och sådär.
Det var ingen som satte i samband med dina hemförhållanden?
Nej, det tror jag inte man misstänkte överhuvudtaget faktiskt. Det var i alla fall att det är så att man inte misstänker Svensson i lika hög grad. Svensson-familjer som arbetar och sådär. Utan jag var en ouppfostrat barn som bråkade med andra barn.
Vad är det annars du längtar efter?
Jag längtar efter ett eget hyreskontrakt. Det gör jag ju. Ja.
Vad ska du göra när du får ett?
Ja. Jag ska bygga mitt hem. Bygga ett vackert hem med kastruller och vackert kök. Och fixa det lite sådär som jag trivs. En bekantskapskrets har jag inte ännu. Det ska jag vilja bygga på också.
Du har lyssnat till Anna, 44 år, och som lever som hemlös. Anna heter egentligen något annat. Jag som gjort intervjun heter Fia Adler-Sandblad från Adas teater. Vi avslutar avsnittet med att lyssna till hela vår signaturlåt som är gjord av Per Fahlén, mixad och arrangerad av Jonas Frankeblom och som framförs av gruppen The Power Sisters.
Hon sa att hon ville dö, men inte bli bränd, för det var hon redan. På löften och svek, glömmer aldrig natten då hon ringde mig och skrek: jag vill ha en kista, jag vill ha lugn och ro, jag längtar efter vila och någonstans att bo. Ja, hon sa att hon ville ha en stund för sig själv, slippa alla möten, slippa alla frågor, slippa alla hoten, slippa alla droger, slippa all fostran, slippa all tvång, slippa alla dem som alltid talar om vilken väg jag ska gå, vad som är bra för mig. Att det finns medicin, men jag säger nej. Det är något annat jag vill ha. Jag vill ha en kista, jag vill ha lugn och ro, jag längtar efter mina och någonstans att bo. Jag vet de vill väl, men det blir alltid fel. Förälder för sina barn,
slippa låna pengar, stå på egna ben,
sova med egen sängar
och vakna lycklig sen.
Vakna lycklig sen.
Ja, jag vet om vi är väl, men det blir alltid fel. Nu tar jag min del. Jag får vara så.
Mm.